Skidsnack presenteras av Ensam i vildmarken. En ny serie med start 23 februari på Discovery Plus.
Nu kör vi. Nu är det på riktigt. Fokus. Mm.
Ja, men god dag och välkomna till ett nytt färskt rykande hett avsnitt av Skidsnack. Sköld heter jag. Stenqvist har jag vid min sida. Vad mer kan man begära?
Ja, nej det är väl en god natts sömn, håller jag på att säga. Det är allt man vill ha i livet. Men ett avsnitt av Skidsnack är ju inte helt fel det heller.
Nej.
Även om man lider av sömnsvårigheter. Vissa kanske har man ju hört till och med ligger och lyssnar på det här för att somna. Det verkar ju, jag vet inte om man ska ta det som ett hån eller som att våra sammetslena röster fyller folk med någon form av ro.
Det är väl lite så här motsvarigheten till ASMR kanske, att lyssna på Skidsnack.
ASMR, jag har missat helt, vad är det?
Det är när man lyssnar på saker som låter så här rogivande. Typ någon som skrapar.
Ja, just det.
Mot.
Ja.
Okej, nu var jag väldigt dålig på det här. Jag är inte så jätteinne i ASMR. Men det är ju en grej, va?
Det är en grej. Ja men tänk, vi kanske kan lansera oss själva som någon form av sömnterapi. Och tjäna miljoner.
Ja. Ligger det miljoner i sömnterapi? Ja,
det tror
kanske
jag.
Det gör. Ja, det är ju många som har sömnproblem, så vad fan. Ja, hur är läget annars då?
Jo, men jag tänker ju under vårt stundande sommaruppehåll. Det dröjer ett tag kvar tills dess.
Ja, men det känns ju inte riktigt som sommar just nu.
Nej, det gör det sannolikt inte. Nej, men jag kommer ju lobba stenhårt för att vi ska utveckla den här podden.
Jaha.
Branscha ut.
Är det vattenskidsnack igen som är på gång?
Ja, det kan, man skulle kunna tro att det är vattenskidsnack. Man skulle kunna tro att det är långloppsskidsnack. Man skulle kunna tro att det är, jag var lite inne på nu, vi hade ju också alpin framgångar här med någon form av lagkaps. Det kanske inte heter lagkapp i alpint, men ni förstår vad jag menar. De har något, men det är inte det.
Jippi.
Precis, det är ju självklart våran nya gud och hjälte Nils van der Poel.
Ja, skridskosnack.
Skridskosnack.
Skrillsnack.
Precis, ja. det skulle väl, han har ju allt som krävs för att placeras in i våran podd egentligen. Han har ett roligt namn.
Ja.
Han är bäst.
Ja.
Vinner VM-guld.
Slå världsrekord,
är en OS-hjälte.
Mm.
Men framförallt, skridskoåkarna, de har ju liksom, de har ju, det finns kanske en sport där de har mer ultimat kroppstrumpa. men det är, jag kan inte komma på mer än en. Skridskoåkarna har ju, de har ju den här heldragna kroppstrumpan.
Ja.
Skidåkarna, de kör ju ändå liksom, det är ju lite mesigt, de kör ju bara upp till halsen.
Ja.
Sen är det ju mössor och mössan kan ju se ut lite hur som helst. Och vi ska inte tala om skidskytte där de kör sina pannband. Men den här spaningen som jag tänkte ta upp tidigare under säsongen, men jag inte har gjort det, kanske ska jag ta den nu. Men skidskyttarna, varför kör de så mycket pannband? Så har de ett lass hår som bara sväller upp där i mitten och måste ju kanske inte fånga massor med vind, men en del. För att vara en riktig,
det kanske stabiliserar dem i vinden på något sätt. Liksom när håret vajar där uppe, de får någon mystisk stabilitet.
Någon där ute som har god insyn i skidskyttevärlden får gärna förklara varför skidskyttar verkar ha en fäbless för pannband.
Ja.
Inte så här pannband som ni tänker, en så här pannbandsliga eller liksom.
Nej, det här är ju ett pannband där man typ har klippt av bara den översta toppen på en mössa.
Ja, precis. Det är som, ja, och så sticker det ut. Det är som en så här 5 centimeter i diameters hål högst upp.
Mm.
Skitkonstigt. Men såna kör de av någon anledning. Och det är väl fine, det får de väl göra. Och skidåkarna, men skridskåkarna, de har ju alltså då kroppstrumpa som liksom går över huvudet.
Ja.
Och liksom sträcker kanske inte halsen men allt annat, och sen går den längs kinden och upp över pannan. De enda som har en mer liksom slipstreamad utrustning på sig, det är de här som åker som ska åka långa skidor ner för en backe jättefort. Du vet, de här speedskiåkarna.
Ja, jag kan inte riktigt visualisera hur de ser ut nu. Men...
Nej, men det är egentligen det som är utmärkande med dem. Det är att de har en hjälm som liksom sticker bak.
Ja, just det. Ja.
Alltså, hjälmen är liksom som en förläng... Som ni vet den här filmen Coneheads. Fast den går bakåt. Liksom i strömlinjeform.
Ja.
Så att vinden ska liksom trycka ner dem. Och så. De har ju en... Den är... aerodynamiska satsningen är ju imponerande.
Ja, men då är det ju i och för sig ett litet så här yttre komplement till kroppstrumpan. Vet jag inte vad jag tycker om.
Nej, visst.
Ja, man skulle ju helst vilja ha en sport där de har så här kroppstrumpeburka.
Ja, sådana här blåa, gröna varianter som brukar kunna springa runt på stan och skojiga upptåg. Alltså när man kan se någon i en så här hel kroppstrumpa med tecken ansiktet också. Det är sånt du skulle vilja se i skidåkningssammanhang.
Ja, det skulle ju bli lite tråkigt eftersom man inte skulle känna igen åkarna.
Nej, det skulle vara svårt att se vem som har vem.
Men i någon sport är jag säker på att det här är bra.
Kroppsstrumpeburka, det är det du är ute efter. Alltså.
Ja, det är något jag förespråkar.
Ja, mm. Ja men kul.
På någon plats. Ja. Men det här med att vi ska ha sommarpodd om skridsko, det är ju inte riktigt en sommarsport väl?
Nej, jag ska lobba för det under sommaren att till nästa vinter ska bli det en naturlig del av skidsnack.
Jaha, okej. Okay.
Eftersom nästa år är ju också ett OS-år.
Mm.
Och Nils van der Poel kommer ju vara ett OS-hopp av monumentala mått. Om vi ska kort kasta oss in i OS 2022... Så har jag svårt.
Det är många mästerskap som ska avverkas innan det.
Ja, det är det. Det är det sannoliken. Men, Nils van der Poel, nu är inte det här en skridskopodd. För er som aldrig har lyssnat på oss och undrar vad i hela friden är jag lyssnar på. Så är det faktiskt en skid. Vi ska komma in på skidor och sånt, vad det lider. Men, Nils van der Poel, han är ändå vårat i nuläget. Om jag skulle göra en rangordningslista som man ser i tidningarna.
Ja.
Då har han liksom medaljchans 95%.
Ja, jag har ju sett skridsko ungefär en gång i mitt liv. Ja. Det var det här loppet när han slog världsrekord.
Ja.
För mitt intresse har väl varit sådär.
För att jag sms-hetsade dig att slå på.
Ja, och jag upptäckte att jag faktiskt hade kanalen.
Ja.
Men det såg ju lätt ut. Han kan väl slipa det här lite.
Ja, det är lite som de här såsspurtarna i skidskytte. Det ser inte riktigt ut som någon tar i.
Nej, det är otroligt enkel sport.
Ja.
Bara gasa lite till.
Ja.
Men jag vet inte, vi får väl diskutera det här. Jag är inte säker på att jag tycker att det här är en bra idé.
Nej, men vilken tv-sport det är. När jag kollade på, jag såg också bara 10 000 meters loppet. Jag såg inte alla omgångar innan där. Men man kommer in i det och man ser direkt, ja nej det där ser lite ryckigt ut och nej, han orkar inte med, och så varvtider och det händer saker hela tiden.
Mm.
Otrolig tv-sport dessutom. Jag förstår ju att ni äldre lyssnare som kanske satt och klockade Thomas Gustafsson hemma framför tvn när han härjade och tog OS-guld, när var det liksom 84 och sådär, 80, 84, 88, där någonstans kring. Och han var ju liksom nationalhjälte av monumentala mått.
Mm.
Jag förstår ju att det är lätt att dras in i det. Det är en sån enkel sport att fatta.
Ja, det är ju inte baseball direkt.
Nej, inte direkt. Nej, du ska åka så jävla snabbt du kan och hålla en jävligt hög jämfart. Men, vi har ju faktiskt sett senare medaljer än så.
Ja, alldeles nyss faktiskt.
This
I poddandets stund så såg vi Sverige åka in ett brons i singelmixtstafetten. Detta fantastiska ord. Ja, vad känner vi?
Ja, jag visste
du tar upp med mobilen och börjar göra något annat här.
Jag visste att du skulle fråga. Nej, men det var väl kul.
Ja.
Det är väl så jag känner. Nu har ju, man kanske har blivit lite mätt av medaljregnet som har varit det här Förra veckan pratade vi om, jag berättade om jag satt i en bil och lyssnade till när Hanna Öberg körde hem ett brons eller vad det nu var i sista dagen. I det här stolpe ut mästerskapet som var förra skidskytte-VM.
Ja, precis.
Nu har det ju formligen regnat medaljer över Sverige.
Ja, sen vi hördes sist så har vi ju fått ett guld, ett skrällguld genom Martin Ponsiluoma.
Skräll och skräll, vissa hade du ju på känn.
Ja, i och för sig, du mässade faktiskt mig innan loppet och skrev, nu blir det guld för Ponsiluoma. Ja. Så det var ju snyggt.
Jag skulle ju bara lassat in lite pengar på det, det är ju det.
Även om du också skrev loppet efter att det skulle bli guld för Linn Persson, det blev det inte.
Nej, det blev det inte.
Men det blev däremot silver för Hanna Öberg och ja. Sebbe Samuelsson sen också.
Precis.
Så det ser ju på det stora hela ganska bra ut det här.
Ja, plumpen var väl den här mixed-stafetten.
Nej, den fick vi också ett brons i.
Ja, vi fick till och med brons.
Men det hann vi ju bearbeta förra veckan till och med.
Ja, precis. Nej, det var något annat som var plump. Det var ett damlopp som inte gick så jäkla bra. Ja. Och så herrarnas distans var inte heller någon briljant.
Du kräver alltså medalj i alla lopp här nu.
Nej, men jag tycker det är lite tråkigt att Peppe Femling blir bäst. Och gör en otrolig insats, kan man väl säga. Antar jag, han sköt ju noll.
Ja, han var typ den enda som sköt noll i hela startfältet.
Men, vad hjälper det när man åker liksom 3,5 minut långsammare än den som vinner?
Ja.
Det är... Ja. Inte vet jag. Vad är det?
Ja, det är lite problematiskt kanske. När det... Det krävs ju ändå oftast att man behöver vara hyfsad på det ena även om man är jättebra på det andra. Så, ja, jag vet inte. Det var väl kul för Peppe att han fick skjuta fullt. Men 15:e plats är ju inte direkt jättebra om man skjuter fullt.
Nej, det är det inte.
Men man kanske skulle kunna göra någon form av genmodifierad skidskytt om man korsar Peppe Femling och Stina Nilsson då, för hon verkar ha fått upp farten där i IBU-kuppen.
Ja, jag tänker att skidsnack helt har åt oss här. Vi kanske framförallt jag har ju klankat ner på hennes möjligheter att hävda sig den här säsongen och tyckte att hon skulle kanske testa åka någon form av inhemsk kupp så länge.
Ja.
Men nu har hon ju levererat.
Ja.
I alla fall i skidspåren som du säger. Skyttet är ju ganska skakigt.
Det är skakigt. Hon har ju haft vissa lopp som är helt okej. Men, ja, men nu åker hon ju ändå så pass fort att om hon skjuter två bom kan hon ju vara med där uppe.
Jag tycker det är ganska kul när det görs rubriker idag när vi spelar in här på torsdagen om att Stina Nilssons första pallplats när hon typ skjuter bort det svenska laget för att hon gör straffrundor och 40-11 bommar och det är liksom Anna Magnusson och Elisabeth Högberg som får liksom rädda upp hela härvan och se till att Sverige kom tvåa i den här stafetten. Men det är liksom Stina som får rubriken ändå. Det är lite taskigt, men jag fattar ju. Jag förstår ju.
Ja.
Men det är ju taskigt. Vad tror du Bettan tänker när hon kollar upp valfri kvällstidningsrubrik och bara, jaha, Stinas första fall.
Det var inte jag idag.
Nej, det var inte jag heller idag. Nej. Ja, men man måste kanske känna att det är lite taskigt.
Ja, jo visst. Men hon är ju också ett otroligt affischnamn.
Ja.
Så det får de nog ta helt enkelt.
Tugga i sig. Ja, ja visst.
Men jag vet inte. Nu, okej, det känns ju lite dumt också. Nu sitter vi och pratar om Stina Nilsson här mitt under skidskytte-VM. Ja. Men jag tänker ändå att det måste ju ändå lyftas. Tror du att man kanske kommer få se Stina Nilsson i någon slags världscupsdebut här i slutet?
Ja.
Mm. Det börjar luta åt det faktiskt.
Det tror jag. Inte för att hon kanske har förtjänat det, men jag tror att man kommer göra det ändå.
Ja.
För att hon ska få känna på hur fort det egentligen går.
Ja, nej, men det tror jag också. Så det blir ju spännande här mot... slutet. Men
Sen är det bara jag hoppas att hon inte gör bort sig fullständigt lite grann.
Ja.
Hon kanske får åka någon sprint om hon får liksom. Jag vet inte hur reglerna ser ut riktigt. Om det är bara vissa lopp man får ställa upp med folk som kanske inte har kvalat in på egna meriter.
Mm.
Det kan jag inte svara på. Men herregud, vi skulle ju prata om singelmixstafett brons.
Mm.
framförallt här.
Ja.
Eftersom det var det vi hade på nät innan. Men
nej, men man blev ju lite så här, det är nog konstigt med mixstafett, för det är ju ganska kul att titta på, men det känns inte som att det väger så tungt.
Nej.
Är det därför man blir lite så här bara.
Mm. Ja, men jag gillar ju mixstafett mer än singel mixstafett. Det känns som ett, i och för sig, det känns som ett litet så här kittlande upplägg, men det går lite för snabbt också. Mm. De åker väldigt kort. Jag vet inte hur lång var den här stafetten? Den var väl inte mer än en halvtimme någonting.
Nej.
Tot. Så en kvarts åktid per person, och då hinner de med 4 skjutningar. Så det är inte många långa slingor de tar heller. Det blir lite som en jippotävling.
Ja.
Eftersom de växlar över till varann så där. Så det känns kanske inte riktigt på riktigt. Det är ändå ett VM.
Ja, fast det är lite skillnad med VM och jag tänker OS, för då blir det ju en annan sak, för OS är man ju lite mer sugen på antalet medaljer totalt än vad man är i ett VM. Det är klart att det är kul med många medaljer, men ett guld i singelmixstafett i OS, det gör ju liksom en enorm skillnad för så här, landskampen.
Ja, jag menar, skidskyttets stora problem är att de har lite inflation i mästerskap.
Ja, ja, det är ju VM ta med fan varje år.
Ja, det är ju det. Undantaget, ja, de kör väl inte OS år, tror jag.
Nej, det är
men då kan man ju åka EM, ja. det går ju att köra alla möjliga mästerskap.
Det var intressant med EM för övrigt, att det är ju inte bara europeer med.
Nej.
Det är även typ amerikaner och kanadenser.
Ja, kul. Ja. Kul att de får chans att vinna
EM. Så det är ju alltså något slags, ja, det är alla bra är borta.
Ja,
så det är.
Men det är alltså BVM kan man egentligen säga.
Ja, det är ett väldigt konstigt mästerskap. Men ja, det är, något ska man ju hitta på.
Något ska man göra. Nej, och jag vet inte hur de åker. För jag menar, för i historieböckerna så kommer det alltid stå att Simon har ett VM-guld som kanske Ekhoff inte har då.
Mm.
Nu har ju Ekhoff ändå tagit ett gäng guld redan på det här mästerskapet, så hon kanske inte bryr sig lika mycket. Men någonstans hade Sebbe och Hanna vunnit guld, då hade det varit en annan sak. Då hade en silver och brons känns, om de är värda kanske 50-30% av ett silver och en brons i en vanlig distanslopp, då är det ganska stort att vinna ett silver och brons.
Mm.
Men här i singelmiststafetten så sjunker värdet på silver och brons mer än värdet på guldet. I känslan. Förstår du vad jag menar?
Ja, jo, men jag, det är svårt att sätta ord på, men jag förstår nog vad du...
Ja,
vad du
hade de tagit ett guld, då hade det varit i princip lika mycket värt som ett sprintguld.
Mm.
Eller ett stafettguld. För då är det ändå ett guld.
Mm.
Det är guld.
Det är guld.
Det är guld för Sverige. men nu ett brons. Mm. Sen vet inte jag hur lyckliga de är över det här bronset. Kanske de är, men jag antar att de egentligen inte bryr sig så supermycket heller.
Nej, och nu har vi ju fått en del medaljer. Vi ska väl nämna dem lite mer också.
Ja, men precis. De har ju dessutom varit individuellt silver, så de tycker väl att det är lite häftigare.
Ja, och även om de båda har medaljer sedan tidigare, så ja, ett silver är ju ändå något individuellt.
Ja, de har ju individuella guldmedaljer i OS och VM och allt möjligt. Så ja. Det är klart de...
Men ja, jag vet inte, det största hittills under det här mästerskapet måste väl ändå sägas utan konkurrens vara Ponsi Lomas guld.
Ja, vi kan väl slå fast att det är ingen som kommer slå det.
Nej.
I Sverige. Så där är ju loppet redan kört. Det är klart att ett stafettguld är alltid ett stafettguld.
Om Peppe Femling tar massstartsguld.
Då... Ja, skulle inte han få åka massstart nu till och med?
Det borde väl nästan vara så. Jag har faktiskt inte kollat upp det. Men jag vet inte riktigt vad de går på. Men Nelin ligger väl pyrt till. Men annars borde de ju få åka.
Ja, det är Nelin alltså. Hans skytteform.
Mm.
Det lämnar en del i övrigt att önska. Hur ser vårt stafettlag ens ut? Ska vi börja ta ut stafettlag? Nej, det får vi ge sig.
Det finns ju inte så många att välja mellan. Det är om man vill slänga in Malte Stefansson istället för någon. Och det känns väl lite svajigt.
Nej,
på damsidan är det ju kanske lite svårare. Men...
Ja, fast det var ju inte som att Scott Tame gick in och dominerade. Hon sköt ju i sig. Ja. Också typ noll.
Ja.
Men sen åkte hon ju som att hon var skadeskjuten.
Ja.
Precis som Peppe Fämling. Alltså vad är det med svenskar och liksom råka placera in bly i pjäxorna precis innan loppet?
Ja, det är fascinerande det där. Johanna Skottheim pratade om att hon blev ju väldigt påverkad av den här succén hon hade inledningsvis, och sen hon typ inte kunnat sova.
Vadå, av säsongen? Hon har inte sovit sen i typ november.
Nej, hon har inte sovit sen i november.
Fan vad drygt.
Ja, jo, hon kanske har sovit lite. Men nej, det blev någon smäll för henne efter att hon kunde inte riktigt ladda om.
Ja, men det är svårt det där. Man gillar ju Skottheim för att hon var bra där och kom från ingenstans och hållit på med skidskytte jättelänge och får ett liksom sent genombrott, det är väl att ta i, men liksom ändå.
Ja, men ganska sent.
Men samtidigt så älskar man ju Mona Mayhem för att hon är hon.
Ja.
Hon är så jävla rolig jämt. Hon liksom i alla intervjuer någonsin inte riktigt förstår vad det är som har hänt.
Ja, men det är alltså det måste sägas att vi har ett ganska roligt skidskyttelag på damsidan främst. De är ganska roliga allihopa.
Ja, men de andra tre går inte riktigt att peta.
Nej.
Så man måste ju välja på Skottheim eller Lindberg eller Mayhem.
Mm.
Och man vill inte välja bort någon.
Nej, men det... och då var ju ändå Linn Persson petad i vinsten i den inledande stafetten där i början av säsongen.
Ja, men nu har ju hon... åka nu.
Ja, garanterat.
Det är ett väldigt roligt lag.
Mm.
Sen vet inte jag, sen kanske inte liksom så här Hanna Öber rosar marknaden av rolighet. Ja, fast det gjorde hon för sig alldeles nyss när hon pratade om rivaliteten med... de Drasheva, höll jag på att säga, Pedrushina,
ja.
När hon gick och tog hennes rygg efter deras schism som de hade haft tidigare, ja. När Pedrushina tyckte att Hanna Öberg var ett jävla as som stängde vägen.
Ja.
Så det, ja, de levererar ju.
Vad gjorde Hanna Öberg nu? Det här har jag missat.
Nej, men hon råkade ju komma på varv så att hon kunde ta rygg på Pedrushina i loppet där hon tog silver.
Mm. Ja, just det.
Ja, och så hon drog ju fram henne till...
Jag trodde ju lite nu i singelmixstafetten att den andra ukrainskan, Blaschko, som man trodde kunde hota Hanna Öberg lite om bronset där, att hon bara skulle ta fram geväret och skjuta henne.
Ja, det hade varit det. Nu,
tänkte.
Men det finns det här hatet mellan Sverige och Ukraina.
Ja. Ja. Ja, de har ju ändå ett vapen med sig.
Ja, det har de.
Det finns ju möjligheter.
Kanske finns någon sån här kamerafri zon där ute någonstans där de vet att...
Ja, och något, de lär väl ha något extra skott kvar.
Kan man döda någon med ett skidskyttegevär? Hur hårt går de där kulorna? Vad är det för kulor man skjuter?
Ja, vapen är inte min expertis.
Jag kommer ihåg den när André Pops höll på våda.
Han höll på att skjuta ihjäl halva skidskytte Sverige.
Han stod och vevade med ett laddat vapen liksom överallt, rakt i käften på folk. Ja, det var en väldigt rolig tv.
Mm.
Men vi borde ta in någon skidskytteexpert som får reda ut sådana här frågor.
Ja.
Pannband. Kan man döda honom med vapen? Hur ligger det egentligen till med...
Bör vi oroa oss för Ukraina?
Ja, precis. Men det är ju en del kul kvar på det här mästerskapet ändå.
Ja, det har gått fort.
Ja, det har ju det. Men när vi hörs nästa gång så är det väl ändå slut.
Mm. Ja, sorgligt. Och, ja.
Men det har ju varit en medaljsuccé. Vi får hoppas att det fortsätter på inslagen väg.
Ja, det får vi verkligen hoppas. Ja, vi hintade ju förra veckan om, eller hintade, vi berättade om den fantastiskt roliga skidmanager-tävlingen som kommer, som finns lanserad på Sportbladet i detta nu. Och we have some more news for you.
Ja, up the ante kan man säga.
Ja, även om... man kan vinna fina priser i våran traditionella fantasyliga.
Otroliga priser, otroliga.
Ja, alla ni som har fått dem vet hur fantastiska de är.
Skitsaxmuggar och whatnot.
Ja, men det klev in lite yttre muskler här och
ja.
Ökade på möjligheterna till vinst.
Ja. Så. Hör upp nu, alltså om ni registrerar ett lag, man måste ha ett pluskonto och gör detta på Sportbladet i detta managerspel, så kan man vinna inte mindre än en sprojlans ny iPad.
Ja.
Om man vinner skidsnacksligan.
Ja, nej, det är faktiskt helt otroligt. Man kan alltså vinna en iPad Air 10.9.
Ja, vad nu det betyder.
Rymdgrå är den också.
Rymdgrå, ja. Bara en sån sak. Mm. Men då måste man ju också slå oss och alla andra.
Ja.
Och det kommer inte vara en så lätt match. Den här managerligan går ju lite grann ut på att man ska välja 4 damer och 4 herrar.
Och för sen, en nätt liten peng.
Ja, man har väl 50 miljoner till att börja med. Och så är alla åkare värda olika mycket utifrån hur bra de har bedömts att vara.
Mm.
Men tyvärr kommer ni inte kunna gå in och välja liksom Bolsjunov och Kläbo och Lindsvan och Johaug och bara liksom tycka att nu vinner jag allt.
Nej, för då var pengarna slut redan. Ja, där,
då var pengarna slut direkt. Ja. Så man måste hitta de dolda guldkornen.
Mm.
Jag vet inte, vi har lämnat lite tips som kommer komma ut i en artikel, oklart när den publiceras. Men vi kan väl ge lite pointers redan nu. Och för att vara med i den här tävlingen måste man alltså ha ett pluskonto och gå in på Sportbladet och hitta manager skidgrejen. Men
vi kommer posta den här länken inom kort.
Hur har du tänkt när du tar ut ditt lag?
Jag har tänkt så här, för det är en liten skillnad här är ju att man måste ha i åtanke att när åkarna gör bra ifrån sig så stiger de ju i pris och kommer bli dyrare.
Mm.
Och det är även en så här, transferkostnad när man byter åkare som kan det kan ju kräva att man ödslar lite pengar på det.
Precis, men då gäller det att vara lite så här, taktiskt medveten. För den summan som du liksom tävlar med, det är hur mycket du vinner i varje omgång. Det är liksom plussas på hela tiden.
Mm.
Men om du har haft en åkare som, för VM kommer ju bestå i största del av sprint i början. Det är individuell sprint, sen är det skiathlon, sen är det lagsprint.
Mm.
Så man kan ju ha som taktik att ta ut sprintåkare i början som man kanske tror kan vara med i skiathlon, eller så skiter man i skiathlon och liksom vaskar skiathlonloppet. Men att bygga upp lite summor där för att därigenom kanske ha lite mer pengar att röra sig med och byta till sig distansåkare sen.
Ja. Det är ju en väg att gå, annars så kan man ju byta mellan alla lopp, men då riskerar man ju de här transferkostnaderna fram och tillbaka.
Eller så tror man bara att man tar ut ett lag som man ska hålla på hela VM.
Mm.
Det tror jag blir väldigt svårt.
Ja, jag har tänkt lite så att jag tar ut åkare som jag tror kommer göra en del av dem, mina liksom inkomstbringare, ska leverera både i sprint och i skiathlon.
Okej. Okay.
Är min plan.
Ja.
Och sen har jag lite sån här wildcards, såna här billiga sprintåkare som ändå kanske har gjort hyfsat frekventa topp 30 lopp.
Nej, så har inte jag gjort. Jag har vaskat skiathlonloppet fullkomligt.
Alltså,
jag kommer dra in 0 poäng på det.
Ja.
Typ. Jag har istället gått ganska stenhårt in på sprinten.
Mm.
Så får vi se. Men vi kommer väl kunna prata om detta lite mer vad det lider. Och ni kommer säkert kunna se våra lag när den här artikeln kommer ut.
Ja, det kommer ni göra. Och nej, men det här kommer bli svinroligt. Så jag tycker att alla borde gå in och skaffa ett lag.
Och sen för att gå med i våran liga så går man helt enkelt in och söker på gruppspel, söker på skidsnack och bara gå med.
Mm.
Det är ingen lösenord, det är ingenting. Det är bara att gå in och anmäla sig.
Ja. Så vi hoppas på att se så många som möjligt av er där. Och man kanske kommer känna igen några från den andra ligan. Några klassiska lag, vem vet.
Nobody puts Burman in the corner. In the corner är med.
De är med.
Ja, härligt. Ja, nej. Jag ser att Team Ruspet har gått med. Uffes skidhjältar. Fancy Panda. Den glider in. Det är BK Ski, Skistar. Det är himmelska cowboys. Mm. Vi har redan klassiska lagar. Det här är jag övertygad om kommer bli en stor succé. Men det är en fucking iPad i prispotten här.
Ja. Ja, nej, det finns ju ingen anledning att inte gå med helt enkelt. Så ja, in och skaffa konto.
I Ensam i vildmarken ska 8 deltagare utsätta sig för något av det tuffaste man kan göra. Att överleva på egen hand, helt utan förnödenheter. Frågan är, vad kommer de sakna allra mest?
Jag önskar bara att de var här bredvid mig. Det är det jag önskar mest faktiskt.
Otroligt mycket tuffare än vad man kan tro. Jag
kommer känna mig väldigt ensam.
Fuck, det är något som rör sig här ute.
Det gör så mycket ont.
Honom jag kommer tänka på varje gång jag lägger mig.
Ensam i vildmarken ser du på Discovery Plus. Premiär den 23 februari.
Ja du Viktor, den här sporten som är längdskidor, pågår den fortfarande?
Jag vet inte. jag skulle ju in och, för det här var för någon vecka sedan, skulle in och kolla in hur det såg ut med Novemesto och loppen som skulle gå av stapeln. Vad var det de skulle köra egentligen? För jag hade liksom tänkt att gå in och kolla, smyg kolla lite inför i den andra fantasyligan som vi också är inblandade i.
Fuskplugga lite.
Fuskplugga lite. Men så gick jag in på FIS-appen, tog upp Novemesto och bara cancelled. Står det. Mm. Rakt upp och ner. Och det hade inte skrivits om någonstans just då.
Nej.
Jag vet inte om det fortfarande har skrivits.
Nej. Ingen vet om det här.
Sverige skulle ju ändå inte ens dit, så det var väl lite så här svalt intresse. Jag mässade en kollega på sporten och de har nog koll på det. Det var liksom svalt intresse överlag. Men detta innebär ju att Novemesto är inställt, Lillehammer är inställt och den andra
Drammen
och Holmenkollen är inställt. Vad har vi kvar?
Ja, och avslutningen i Kina har ju varit inställd sedan länge.
Sedan jättelänge.
Så vi har inget kvar, helt enkelt. Världskuppen är över. Om jag tror väl de håller ju på och ska hitta någon slags reservort.
Ja, men när man går in, upcoming events, cancelled. Oberstdorf, cancelled. Cancelled på Oslo och Beijing. Ja, men har de hittat något? Och hur sent ska det komma? Och ska vi anmäla oss?
Ja.
Alltså inte vi som är skidsnack, utan vi som är Sverige.
Ja, vi kan väl köra en repris i Falun. Döda några till åkare på vägen.
Ja, precis. Ja, vi får ta det efter VM då kanske.
Ja.
Om det är någon som vågar komma hit överhuvudtaget.
Ja, nej men det är lite knäppt att bara från ingenstans. Bara, jaha, nej men det var sista loppet Ulricehamn då.
Ja.
Nu ingår väl VM och ger lite världskupppoäng, tror jag. Det brukar vara så. Så är det ju skidskyttet i alla fall.
Ja, får jag bara slänga in. När man sitter och kollar på ett störningsmoment i mitt huvud är när kommentatorn i SVT. Hanna Öberg går och vinner silver. Bara. Ja, och nu tar de faktiskt igen på Ekov och bababa och Röjseland i världskuppen. Ja. Men hon har ju vunnit medalj här precis. Vem skiter väl i att ta igen på dem? Man måste kunna ha fokus ibland.
Ja, men världskuppen är också viktig.
Nej, inte när man har vunnit VM. Skit i det. Mm. Men världskuppen är ju ändå redan avgjord, så spelar det någon roll? Vi vet ju vilka som vinner.
Ja, nej, det spelar väl mindre roll. Men det är ju lite bara, det känns som man har blivit snuvad på konfekten lite om man inte ens får en avslutning. Det fick vi väl inte riktigt förra säsongen heller.
Nej.
I och för sig, men, men ska det alltid vara så?
Vad ska vara de jäkla norskarna som ställer till det för sig också? Eller för oss?
Mm.
Vad var det vi var inne på? Diska hela bunten bara.
Ja.
Men då får vi tyvärr diska alla tjecker och kineser också. Det kanske inte spelar så stor roll å andra sidan.
Nej, de har väl inte rosat marknaden på samma sätt. Men...
det direkt. Nej, men herregud, kan inte vi liksom uppmana typ Bruksvallarna där de har, eller andra ställen där Gällivare har haft världscuptävlingar förut.
Mm.
Fan, fixa till någonting.
Ja, varför inte?
Herregud, det gick ju bra i Falun. Det var ju bara att se till att åkarna testade sig själva. Det var inga konstigheter överhuvudtaget.
Ja.
Det gick ju jättebra.
Ja, och sen var det vissa problem med en backe där som alla skadade sig i, men
det är så. Ja, ja. Men i övrigt i längdskidsvärlden, Kalle Halvarsson, han har ju en plan.
Han har en plan. Han är som Sickan.
Ja. Ja. Och vem är det som är hans plan, Stefan?
Vem som är hans plan?
Vem är Kalles plan?
Är det inte någon som ligger bakom hans plan snarare?
Ja, men jag tänkte att Gunde Svan är Kalles plan.
Ja, jo, det är sant. Hur då?
Ja, men jag läste en väldigt rolig artikel. Kalle var intervjuad av den eminenta sidan längd.se.
Mm.
Där Kalle liksom... Hans tränare får klä lite skott för hans totala misslyckande den här säsongen. För att det insinueras att tränarna som är namngivna och de som ska ha hållit tillbaks Kalle, vilket jag kan lika namnge dem också, de står på längd.se. Mm. Hans tränare, alltså Mattias Nilsson och cykelcoachen Mattias Räck. De ska då ha hindrat Kalle från att göra det här muskeltestet på, för att se vad det är för fel på hans muskler.
Ja.
Och nu säger ju Kalle att det är inte bara deras fel. Han är ju typ 31 år och ska väl kunna sånt själv. Men nu har han börjat lyssna på Gunde och då gjorde han det här testet.
Mm.
Och då visar det sig att hans korta muskelfibrer har gett upp.
Ja, han har någon form av så här bodybuilder-muskler.
Nej, vänta, långsamma muskelfibrer, förlåt. Mm. Han har tränat de korta bara.
Ja.
Som en bodybuilder.
Mm.
Och då går det inte. Så nu ska han liksom... Nu ska det bara vara långsamma pass, inte träna så intensivt hårt. Och jag fattar inte riktigt, för allt det här avslöjdes via någon form av maxtest på rullskidband på Livi, Lugnets idrottsvetenskapliga institution i form. Alltså, kan man inte göra det testet en gång i jävla veckan om man vill?
Jag tycker inte att skidåkare verkar göra något annat än att stå på en jävla rullband med en så här
jättemask
med slangar i käften.
Nej.
Så att det inte har gjorts är ju obegripligt, tycker jag.
Ja, men då må du väl göra en gång i månaden om det kan avslöja exakt hur musklerna mår och vad man behöver göra för att de ska må bättre.
Ja.
Vad är effing problemet?
Men härligt att Gunde löste biffen då, så att vi får tillbaka Kalle Halvarsson i stor form nu.
Ja, men då hänger ju storformen på några saker då.
Ja.
Gud.
Gud?
Gud.
ja. Utveckla, tack.
Jag ska förtydliga det här.
Ja.
Kalle hoppas ju att hans kropp ska liksom komma tillbaks. Hans syreupptagningsförmåga är jättebra, men återhämtningen i musklerna var bedrövlig mot den har varit som bäst. Alla andra värden liksom var jättebra, men han har gått på med alldeles för mycket mjölksyra och bränt ut musklerna på det viset. Samtidigt har jag då satt de långsamma muskelfibrerna på semester. Men det är inte så mycket som att bara vila, för han skulle behöva mycket längre tid. Utan det är ett mirakel. Som på något mirakulöst sätt kanske jag kan vända på den här skutan.
Det låter förtroendeingivande.
Det är alltså ett mirakel som krävs så att Kalle ska vara i form till VM.
Mm.
Som är, vadå, 2 veckor bort?
Mm.
Så jag vet inte. Kalle plus Gunde låter som en härlig kombination.
Ursäkta.
Men det krävs mirakel.
Mm.
Och det känns ju så där.
Ja, men mirakel har ju skett för.
Ja. Vad känner du om Kalles VM-chanser? Han har ju fortfarande någon förhoppning om att det är på 5 milen han ska leverera. Det är ju den sista dagen på VM, så det är ju några veckor bort. Mm. Vad är det där? Typ den 7 mars eller någonting.
Jag säger så här, jag tror inte på det. Men om det här miraklet som nu är förutsett av honom, eller Gunde,
ja,
eller någon.
Någon.
Det vore ju typ det mest filmiska jag någonsin kan tänka mig överhuvudtaget.
Ja.
Kalle Halvarsson bara kliver upp från ingenstans och tar VM-guld i 5 mil.
Ja.
Då jävlar, då kommer Andreas kramar i tårarna att inte veta några gränser.
Ja, har du återhämtat dig efter hans svenska rekord här igår?
Ja, det var det har varit en kämpig tid.
För er oinvigda lyssnare, så Andreas Kramer stod ju rekord på 800 meter inomhus, tror jag. Mm. Ett jättegammalt rekord. Och Stefan, som är en han är djupt betagen av Andreas Kramer, så att det var liksom lille skutt-tårar, tänker jag mig.
Ja.
Det bara sprutade stört flod.
Du har Van der Poel, jag har Andreas Kramer.
Ja, ja, men ta mig fan. Mm. Det har vi. Men apropå Kalle Halvarsson, ja, jag vet inte, jag kan ju hålla med om att kanske inte var tränarnas fel bara att han inte har gjort det här muskeltestet, men jag vet inte riktigt, jag undrar hur det såg ut. Kalle ville göra det här testet med tränarna, sa nej. Ja. Du kan inte göra testet, Kalle, don't do it. Men jag tänker göra det ändå. Nej, gör det inte. Okej då, sen kommer Gunde liksom bara, du måste göra testet.
Åh gud, det här är ju också en otrolig film.
Jag kanske ska göra testet när det går då. Gunde säger att jag ska göra det.
Ska vi skriva manus till den här kanske? Det kan vi göra under sommaruppehållet. Se om någon nappar sen.
Ryan Gosling spelar Gunde Svan.
Det kräver ju kanske att Kalle tar något form av guld då i 5 milen för att det ska kunna bli en film.
Om det ska bli en sån där välbefilm.
Ja.
Som vi fortfarande inte har sett. Skicka över länken, lyssnare. Vad håller ni på med?
Ja, leverera lite nu.
Ja. Ja, vem spelar Kalle Halvarsson? Är det liksom Joel Kinnaman eller?
Ja, det är klart det är det.
Ja. Ja.
Nu är han castad.
Ryan Gosling som Gunde, Joel Kinnaman som Kalle Halvarsson. Ja, men jag tyckte de var lite lika på något vis.
Ja, ska han ha någon form av ålderssmink då eller?
ja men vad fan, har du inte sett Benjamin Buttons?
Jo.
Det fixar de i post-op, eller vad det heter. We'll work it out in post.
Ja. Ja, nej men det är, ja, en otrolig film det här. Och som ni hör har den redan en rejäl budget.
Ja, vi måste nog få med någon Hollywoodbolag på tåget. Mm. Annars blir det tufft.
Jag tänker att kanske typ Ridley Scott kan regissera den. Eller?
Jerry Bruckheimer. Ja, någonstans där i kring. Mm. Är vi i alla fall. Ja, herregud, vad hände med den Vasaloppsfilmen? När kommer den?
Ja, jag vet inte. Man skulle kunna gissa att den är corona-försenad, men vad vet jag?
Ja, nej det är sant. Mm. Ja, nej, jag hoppas såklart på mirakel för Kalle Halvarsson. Jag också, mest för att vi ska kunna spela in den här filmen som vi skriver manus till, var det lider. Men jag tänker fortfarande, vi pratade om förra veckan om VM-truppen och så här, vilka som kommer åka sprint och sånt. Jag tror att Kalle kommer köra varenda lopp. Det kommer vara precis som det brukar vara i alla mästerskap. Han bara, nej jag vet inte fan, det är ingenting som funkar. Och det känns, jag vet inte vad det är. Och så kör han ändå nästa lopp.
Ja.
Och så kör han. Och så kör han.
Och så säger han, nej vi får se om jag åker någon mer.
Ja.
Vänner, inget funkar nu.
Nej.
Och sen står han där ändå.
Jag antar att han inte får köra sprintstafetten, för det borde väl ändå vara vikt åt Häggström och Svensson.
Mm.
Men vem vet?
Ja.
Resten vill han få köra.
Ja, konkurrensen är ju inte mördande, som sagt.
Nej.
Men jag tippar också på det. Har det hänt något övrigt i den här stilla stående längdcirkusen då? Eller är alla bara och väntar på VM nu?
Ja, men det är ju en sak vi ändå kanske ska närma oss lite grann. Det är ju Jessica Diggins gick ju ut och totalsågade en norsk journalist.
Ja.
Det läste du om.
Det har jag läst om.
Och vi fick, det var uppmärksammade lyssnare som skickade skärmdumpar från hennes blogg.
Mm.
Det hon hade skrivit, att det var en journalist som började ställa frågor om hur det kom sig att hon kunde vinna den här 10-kilometersloppet i Falun. För Johaug, som såklart var den gigantiska favoriten.
Mm.
Det var väl det individuellt startloppet.
Ja, precis.
Som hon vann. Och Och innan Diggins riktigt han svarade så hade reporten börjat spekulera kring, ja men är det så att du åkte, ja men du som är lite tyngre åkte snabbare nedförsbackarna och Johaug var bättre på att klättra och sådär, och det var den här banan som kunde vara. Han började lansera sina egna teorier, och Diggins som har ett stort engagemang i liksom kropps i någon form av organisation som tar kamp för att motverka liksom
skeva kroppsideal och
skeva kroppsideal, precis. Så hade hon börjat peka på den mössan som hon hade och gjorde, och
hon läxade upp den här reporten tydligen ganska mycket.
Och sen hade Linn Svahn nu i veckan fått frågor om detta och tyckte det var jättebra och sådär. Och det hade ju varit intressant att se den här intervjun.
Ja, enligt Diggins var det en NRK-intervju, men den vi har inte hittat den i alla fall. Jag har inte sett den någonstans.
Jag vet inte om hon verkligen skrev NRK. Jag tror hon skrev norsk journalist.
Ja, okej. Okay, ja. Det är ju mycket möjligt att den här intervjun aldrig lades ut. För att, ja, det kanske inte ser så snyggt ut för den här, vilket bolag det nu var.
Nej, men jag tänker bara så här att vi kan ju inte, nu är vi två dudes som sitter här, vi ska kanske inte sitta och bedöma om man får prata om kvinnors kroppar. Men det gör vi ju i, när det kommer till toppidrott överlag. För där sitter man ju och pratar om folk vars kroppar är perfekt formade för att utföra den idrotten.
Mm.
Och sånt hela tiden. Vi sitter och pratar om vilka som har bra förutsättningar att åka snabbt upp för Alpecin-Chamiz.
Mm.
Ja. Det är en diskussion värd att ha. Nu är det så jäkla svårt att bedöma det när man inte har sett intervjun.
Ja, jo men verkligen. Man hade ju behövt se exakt hur han formulerar det här, för det är ju det är klart att hon har en väldigt stark poäng i att ja, varför lägger han orden i munnen på henne kring det här? Hon kan ju utvärdera sitt eget lopp och raljera kring hennes vikt och så vidare. Det låter ju som att det har gjorts på ett konstigt sätt, men däremot så är det ju en faktor.
Alltså, ja, det går ju liksom inte riktigt att komma ifrån. Fysiken fungerar ju ofta så att tyngre massor kanske rullar fortare i nedförsbackar.
Ja.
Oavsett om det är människokroppar eller något annat.
Ja, och det, jag menar, det är ju som du tog upp klättringen upp för Alpecin-Chamiz. Det sitter ju Hård och Blomqvist och diskuterar hela tiden. Ja, hon som är en tyngre åkare har ju svårare att klättra upp här.
Ja, det sen liksom behöver det inte betyda att någon är bättre på att klättra än någon annan, bara för hur ens kropp ser ut. Det är bara Kowalczyk vann ju Tour de Ski 100 gånger.
Ja. Jo visst, men det
hon
är ju
en storväxtåkare.
Ja.
Storväxt med att hon var ju liksom inte Johaug.
Nej. Men ja, nej, det är ju en svår, alltså det måste ju kunna lyftas parametrar kring vad som gör en åkare bra på olika typer av moment. Sen verkar det ju i det här fallet ha gjorts på ett väldigt
klumpigt
sätt.
Ja, verkligen. Men man skulle ju behöva prata med någon åkare och höra hur de analyserar det. Men jag kan tycka att det är lite svårt att säga att det aldrig går att ha det som en aldrig går att ta i den diskussionen. För man måste bara kunna göra det på rätt sätt.
Ja. Ja, men annars är det ju som att man måste ju såklart kunna analysera varför en åkare är bättre på något annat. Sen är det ju liksom i Diggins fall, så hon är ju en oavsett, hon är ju bäst i hela världskuppen på att åka utför, för att hon har en teknik som ingen annan riktigt kan närma sig.
Ja, det har ju visat gång på gång på hon. Ja. Det är inte liksom att amerikanska laget har liksom bästa glidvallarna. Det kanske de har oavsett, men hon åker ut för det som ingen annan överhuvudtaget mäktar med. Men det är ju inte bara teknik utan också liksom taktiskt sinne. Det var ju som Petter Northug. Han var ju precis likadan. Han kunde ju välja exakt de precis rätta tillfällena när det var lätt att gå och ta åkare, ta placeringar, ta mark. Alltså liksom det var ju mer taktiska sinnet som var briljant.
Mm.
Men i fallet Petter Northug för övrigt, där pratade han ju själv väldigt mycket om hur, ja men jag passar inte för det, jag är liksom för tung åkare för det, och liksom jämfört med många andra. Sen visade sig att han kunde ju vinna vad som helst oavsett ändå.
Mm.
Så det kunde vara mycket snack, men ja, inte vet jag. På rätt sätt så är det en diskussion man kan ta, men samtidigt så får man väl vara väldigt vaksam för att inte hylla något visst ideal som kan kanske vara skadligt.
Nej, precis. Och det är helt omöjligt att uttala sig om det här egentligen utan att lyssna på det. Men det känns som att det måste ha lagts fram ur ett extremt märkligt perspektiv det här.
Ja, nej. Så har någon där ute lyckats nosa upp den här intervjun? För jag har letat i alla fall.
Mm.
För enligt Diggen så var det live sen tv. Man skulle vilja höra på den i alla fall.
Mm.
För att kunna bilda sig en riktig uppfattning. Men ja, det är en intressant diskussion. Man kan ju hoppas att den fortsätter. Det är ju jättebra att hon har en sån här organisation som sätter det på kartan. För det är någonting man liksom inte tänker på till dagligdags.
Nej, så jag vet inte hur man ska knyta ihop det här. Kan väl säga att ja, absolut, så som hon lägger fram det, man är ju på Diggins sida här. Men samtidigt måste man ju kunna vara öppen för att det här är något man måste kunna diskutera också.
Ja,
om man tar det på rätt sätt.
Ja, ja, absolut, på rätt sätt. Det är svårt att säga att ja, det är inte bara kvinnors, det är skidåkares kroppar inte kan prata så. Men som sagt, olika kroppar har ju olika bra förutsättningar att lyckas på olika typer av lopp. Mm. En sprintspecialist är ju ofta helt har ju helt andra egenskaper än en distansspecialist. Så är det inte alltid, men utslaget över, och då är det inte bara hur kroppen ser ut, utan det kan ju vara hur musklerna fungerar och vad man har tränat på. Så jag menar, sånt spelar ju alltid in när det kommer till skidåkning.
Mm. Ja. Har vi nått vägs ände här?
Leta och skicka in även den länken, tack.
Ja, det är mycket länkar vi ska få nu. Ja. Vi litar på att ni löser allt åt oss här. Ja, Viktor. Vet du vad det har blivit dags för?
Nej, vad kan det vara nu?
Jo, detta.
Hit i Rådås har vi samlet de største og beste vinterheltene fra Sverige og Norge til tidenes fight.
Ja, ännu en vecka, ännu en studiecirkel om landskampen, eller Sverige mot Norge som programmet också heter. För nytillkomna lyssnare så spelar vi ju alltså introt från förra säsongen. Orkar inte gå in mer på varför, då får ni lyssna på tidigare avsnitt när Viktor har hoppat på mig.
Ja.
Men, nytt avsnitt, vad tyckte du om veckans episod?
Det är väl bara att säga som det är. Bäst hittills.
Ja, nej, men jag är nog beredd att hålla med.
Det hade allt.
Ja.
Dramatik, bråk, familjefejder. Hat. Ja. Hatstämning som sig bör i en match mot Norge.
Ja. Prologen tycker jag vi kan hoppa över, för den var ganska tråkig. Men i övrigt var det...
Vad var det ens?
Ja, de drog någon låda med ett rep fram och tillbaka.
Ja, gud vad tråkigt.
Ja.
Gud, snark. Det var ett ytterligare sånt där tillfälle där någon i manusrummet har fått stroke och de måste göra liv upp behållande åtgärder och glömma av det här avsnittet.
Mm.
Ja.
Ja, nej, vi går raskt vidare. Men andra utmaningen var ju fantastisk.
Ja.
De skulle alltså springa upp för en backe medan de andra åkte bil efter, och alla var tvungna att springa någon liten sträcka. Det var väl huvuduppgiften.
Yes.
Och det här
hade de ju helt olika taktiker.
Ja.
Sverige körde ju med nu har vi två sprinters här. Det är inga liksom uthållighetsspecialister på något sätt. De insåg ju sina begränsningar i att möta liksom Sundby, som vi var inne på nyss. ganska olika muskelfibrer i de kropparna.
Ja.
Medan Sundbys är liksom gjorda för att hålla länge, så är Emil Jönssons och Theodor gjorda, tränade för att. Så är Theodor och Emils tränade för att hålla kort.
Ja.
Så det var väl briljant att Sverige hade en annan taktik.
Ja.
Och den fungerade ju bra också.
Ja, de bytte av ofta och kunde gasa på. Sen det som var problemet var ju hur de skulle förhålla sig till den här bilen som var lite i vägen.
Ja, det blev väl lite hat. Det var där den första hatstämningen kom, när Theo då började hetsa och du vet, så började slå på bilen. Ni vet, ni som är ute och springer i stadsmiljö, ibland kan man ju liksom bli ganska förbegrymmad när man tycker att en bil ska stanna vid ett övergångsställe när man kommer liksom joggandes.
Mm.
Det har ju hänt alla som joggar i stadsmiljöer 100 miljoner gånger. Och då vill man ju, ja, jag vill ju då sparka och slå på bilen.
Ja, gör du det?
Nej.
Nej.
Jag vet inte om det har hänt. Nej, det har nog inte hänt.
Du har gjort det mentalt.
Mentalt, oj, ja. Varje dag.
Mm.
Men Theo, han gjorde det väl typ på riktigt?
Ja. Ja, han blev förbannad på Norges bil.
Ja.
Men även i Sveriges bil var folk, Emil och Anna var ju förbannade på varandra.
Ja.
Det lät typ så här.
Så där får du inte göra.
Anna, vadå, du stannar bakom mig?
Jag kunde inte köra
Anna.
Fram mer, Emil.
Ja, men du ska inte köra om fyra.
Nej. Och det var bara så här, det var underhållande psykologisk kamp det här.
Ja, men vi har ju kommit flera tecken på att Emil i de lugnaste vatten.
Mm.
Ska vi tro att det bor en, man vill ju inte riktigt tro det, men Emil Jönsson verkar ha någon så här inneboende undertryckt psykopat inom sig.
Utveckla tack. Vad är, har du sett mer?
Ja, nej, men det är väl annars liksom små tecken att Emil trätar, han blev arg i bilen. Han bad om ursäkt och han var ännu argare och han verkar finnas en del ilska.
Ja.
Men sen hans uppträdande och person är ju liksom, man har ju aldrig sett honom typ inte le.
Nej. Nej, det är ju lite hans kännetecken.
Ja, precis. Till och med liksom när han har gjort i sina värsta skidkarriärsögonblick så har man ju ändå typ sett honom le i intervjuerna efteråt.
Mm.
Ja, hur mår du egentligen, Emil? Ja, nej, det här är den värsta dagen i hela mitt liv.
Mm.
Och så världens leende på det. Ungefär så ser man framför sig Emil Jönsson. Så tänker man, han kanske har någon liksom Jeffrey Dahmer inom sig.
Ja, det var grovt.
En vacker dag kommer vi hitta Anna slaktad i och nergrävd. Nej, usch, förlåt. Nej, det tror jag absolut inte.
Ja, jag tar avstånd från det här uttalandet.
Det gör du helt rätt.
Mm. Men det var ju lite synd om Emil där i början.
Han kanske kan vara en sån här road rage person.
Mm.
Som vi själv skulle vilja vara.
Ja. Men jag tyckte det kanske var med rätta, för det var lite synd om Emil i början av avsnittet, om det var den här veckan. Jo, det var det, va? När ingen tog hans skada på allvar när han fick massage.
Ja.
Eller fick naprapatbehandling eller vad
ja.
Det var.
Ja, men Anna, då berättar hon, både hon och Theo är ju vana att höra hans gnäll.
Mm. Och de, ja, nej, han fick ingen respons för sina krämpor. Så det var hårt.
Ja, sen lyckades han ju dra den här grejen fram och tillbaka ganska snabbt ändå.
Ja.
Så jag vet inte hur allvarligt det var med hans axel.
Nej.
Och sen fick de ju dra en jävla bil.
Ja.
Men det var ju där, det avgjordes ju sen när Norge hade sin sitt debakel.
Mm.
Eller Björgen hade sitt debakel, för hon låg inte in neutral.
Nej.
Så de satte med växel i och bilen gick ju inte att dra framåt.
Nej.
Och det tyckte Sundby var sådär bra.
Mm. När Björgen visade en otrolig uselhet den här veckan. Hon var ju liksom den som sinkade laget faktiskt.
Ja, hon kunde inte dra den där. Men det var ju en egen kroppsvikt. Okej. Okay. Nu vet inte jag exakt hur det fungerar. Jag har alltså fysiologiskt. Är det liksom svårare för Björgen att, för jag menar, Björgen måste ju väga ganska betydligt mycket mer än Frida Karlsson.
Mm.
Hur funkar det? Är det liksom svårare för Björgen att dra sin egen kroppsvikt än för Frida Karlsson att dra sin egen kroppsvikt? Det är det man inte riktigt vet. Jag vet inte hur jag skulle ha att dra min egen kroppsvikt, men det känns som att det hade varit jävligt tungt.
Ja. Nej, men jag kan ändå
är det liksom rent, alltså om man nu ska se vetenskapligt på det, skulle Magnus Samuelsson ha svårare att dra sin, nu är han i och för sig packad med muskler, men han väger ju också hur mycket som helst.
Ja.
Än en lätt person.
Nej, men alltså jag tror inte man kan dra det helt så här exponentiellt eller vad man nu säger.
Nej.
Det handlar bara om vikten. Jag tror att det faktiskt är lite lättare att dra en lättare vikt. Som för Frida Karlsson.
Mm. För Björgen verkar ju slita ordentligt.
Ja.
Och hon är ändå liksom hon är ju ändå känd för att vara väldigt kraftfull.
Ja.
Och vältränad, det pratar de om. Det kanske var det att de satt där i gymmet på morgonen samma morgon.
Mm.
Slet ut sig.
Ja,
orkar inte dra sin egen kroppsvikt.
Nej. Men den här bil, jag måste ju säga det också. Det såg ju jävligt roligt ut. Jag skulle vilja göra den här biltävlingen.
Jag vet inte. Det var väl typ 11 kilometer upp för en backe de skulle springa.
Ja, men så här lite stafettart att man byter av och så åka bil efter.
Där fick ju verkligen, jag menar, Sundby och Bö fick ju dra ett stort lass.
Mm.
I svenska laget så är ju liksom den som såg ut att gå snabbast upp för hela tiden, det var ju Frida Karlsson.
Som vanligt.
Såklart. Men jag såg inte bland de norska damerna, Björgen körde väl nästan hela tiden. Ja. Eller var det Tandervold som körde nästan hela tiden?
Minns inte. Men nej, men det var en väldigt olika uppdelning där. För det, i Sverige kändes det som det var väldigt mycket Theodor och Frida.
Ja.
Och Emil också såklart. Men ja, nej, jag vet inte.
Och sen var ju Sundby helt övertygad om att Sverige hade gjort ett taktiskt dåligt val när de hade satt de båda männen till att dra och Anna till att knuffa.
Mm.
För Sundby var övertygad om att rätt fysiologiskt så är det alltid en fördel att ha en jättestark person som knuffar och de två svagare som ska dra.
Mm.
Jag vet inte hur fysiken checks out på den.
Nej.
Vi skulle behöva haft han den här vad heter han i Boston Tea Party professor.
Ursäkta?
Men du vet han, Filip och Fredrik.
Ja. Mm.
Patrik.
Ja. Mm. Vet vem du menar, kommer inte på namnet.
Nej, han skulle ha behövt rätt ut där.
Mm. Ja, nej, det verkar inte efter vad man såg var rätt strategi i alla fall. Och Sundby, det är ju kul att se när Sundby åker på däng, för att han är så jävla kaxig.
Ja, ja, där.
Så det är ju en njutning varje gång. Det är lite samma sak som att det är härligt att se Norge förlora något, som nu när Frankrike vann mot dem på sluttampen av singelmixstafetten här, så blev man ju nästan gladare än för Sveriges brons.
Ja, men att varje gång Norge inte vinner så är det en halv svensk seger.
Ja.
Lite grann. Så känner man.
Ja.
Så det var ju inte bara ett brons, det var ju en halv seger och ett brons för Sverige idag. Kul. Men sen undrar man ju lite grann. Theodor Pettersson, han har ju redan berättat i landskampen, eller Sverige versus Norge, som fortfarande är ett uselt namn på ett program. Varför heter det fortfarande så? Jag rasar.
Det är lite konstigt att byta namn mitt i. Men ändå.
Ja, jag menar, när det på norska heter landskampen, som ändå funkar bra.
Jo, men det är ju lite dumt att byta mitt under när programmet pågår, menar jag.
Visst.
Det är lätt att vara efterklok, men
ja. Men Theodor faller ihop och får typ så här mjölksyreförgiftning i princip.
Mm.
Eller vad man kallar det.
Mm.
Mjölksyrechock. Och han har aldrig upplevt det här tidigare. Och då tänker jag, vad fan? Borde inte han ha upplevt det här?
Ja, det här tänkte jag också på. Det var ju ett otroligt avslöjande att säga att han aldrig har upplevt sån här, att han aldrig har tagit ut sig så här mycket tidigare.
Ja.
Det borde han ju självklart ha gjort.
Det borde han ha gjort varenda sommar i hela sitt liv sedan han var 15 år.
Ja.
Tills han avslutade karriären. tycker jag.
Ja,
jag vet inte om det är skadligt, men man måste väl ändå vara uppe och nosa där på gränsen så man vet var man kan hålla sig.
Ja.
Eller?
Ja, det krävdes att han skulle dra en bil upp för en backe i ett lekprogram för att det skulle kännas viktigt nog.
Ja. Nej, ja, det tycker jag är märkligt. Har man gav han verkligen allt? Är vi snuvade på en bättre skidkarriär?
Ja, mycket talar för det.
Är det fler skidåkare där ute som aldrig har fått en riktig mjölksyresmäll?
Nej, i sådana fall uppmanar vi er alla.
Jag gör det.
Att skaffa en.
Ja.
Skaffa alltså, en mjölksyresmäll ikväll.
Ja, nu är det nära VM. Jag vet inte om de ska göra det så här nu.
Nej, men jag kanske inte tänker främst på dem. Jag tänker på alla andra där ute. Ja.
Nej, men jag menar, det känns ju som att sån här som... Men vissa vet man jag har åkt på mjölksyresmäll. Frida Karlsson och så här, Per Elofsson och Gunde. De har ju garanterat testat hur det är. Och Sundby har väl säkert kört mjölksyresmällar 10 gånger per sommar.
Mm.
Bara för att testa på.
Mm.
Kalle Halvarsson, har han någonsin testat på en mjölksyresmäll?
Nej, det tvivlar jag på.
Linn Svan har ju gjort det.
Mm. Ja, det här är en rolig lek.
Kalle har gjort det.
Mm.
Vad Oskar Svensson gjort? Jag vet inte, kanske.
Ja, ja. Nej, tveksamt.
Tveksamt.
Mm.
Har Marcus Grate gjort?
Kanske.
Kanske.
Ja.
Ja, det är svårt.
Ja. Testa och leka den här leken hemma. Man får inga svar, men det är väldigt roligt.
Nej, men det har ju någonting med psyket att göra.
Mm.
Vad är du beredd att satsa? För jag menar, visst, man ska väl försöka hålla sig hälsosam. Men det är ju som Blomqvist säger... Jämt när de pratar om det här. Att vara elitskidåkare är inte en hälsosam grej.
Nej.
Val man gör i livet. Tvärtom. Det är ohälsosamt.
Mm.
För du ska pusha din kropp varje dag till gränser som den kanske inte ska klara av.
Mm.
För om man ska bli bäst så är det där man behöver göra.
Ja.
Så jag menar, det är väl ingen som påstår att skidåkare är hälsosamma. Men det är också det som krävs för att bli bäst.
Ja.
Att inte vara mest inte hälsosam fast ändå inte mest ohälsosam. Förstår ni vad jag menar?
Ja, alla förstår.
Det är det man ska
vara. Ja.
Så det var lite av en chock att höra av Theo nu, kände jag.
Men ja, men det var ju, de hade ju också något litet så här, de fick ju lösa konflikten där uppe när de hade gått i mål. De var ju osams lite grann, Sverige och Norge, så de fick tala ut fast de egentligen inte talade ut. Det var lite så här, ja, man blir ju sur när man i striden sätta.
Ja. Ja, det var ju lätt för Sverige att vara den större personen där, så att säga. Eller det större laget. Och bara, ja, förlåt, det var lite så här, när liksom de här, när de hade vunnit.
Mm.
Då är det lätt att be om ursäkt. Det är svårare när man ligger och liksom är svinförbannad för att Björgen inte har fått in neutral.
Mm.
Och de inte kom någonstans på 40 sekunder.
Mm.
Men sen var det ju, sen kom det ju liksom mer hatstämning på middagen när de liksom indirekt beskyllde Sundby för, ja, men hur var det nu? Varför var du dopad egentligen?
Ja, det var väldigt mycket Emil och Theo mot Sundby. Alla andra satt lite och
ja, men visst var det liksom så här, nu blev det dålig stämning.
Ja.
Eller var det briljant klippning? Men det kändes som dålig stämning.
Ja. Det kändes verkligen som dålig stämning. Så det var nog det. Och Gunde klev in och gjorde någon väldigt tafatt försök att släta över allting. Men pratade bara på i liksom evigheter utan att,
ja, men jag tycker ändå Sundby, det är ju, han tar det ju ändå på rätt sätt. Han förklarar ju.
Ja.
Sen vet jag inte om jag liksom hela tiden köpte allt exakt som han sa. För att han kanske liksom lite så här medvetet blandar kortet lite grann.
Mm.
Mot vad de förklarade, eller vad de frågade och vad han sa. Men det här med den här saltlösningen i lungorna, den diskussionen kommer inte jag ihåg så pass väl hur det var med det. För enligt Sundby och Norge så är det bara, ja, men vadå, det är inget konstigt, det gör man i alla idrotter, vi kan också göra det. Det är bara att Sverige och alla andra väljer att inte göra det. Ni kanske vill bli sjuka, men det vill inte vi, så vi andas ner någon form av saltlösning i lungorna.
Mm.
Nej, jag minns inte den diskussionen.
Nej, jag har den inte heller top of mind, men jag vet att det var en diskussion.
Astmabussen kommer man ju ihåg.
Ja.
Men var det samma sak? För det Theo och Emil lyfte var väl mer det här lite mer storskaliga okynnesanvändandet av astmamedicin.
Mm. Ja, och det är ju en gammal debatt där Sverige och Norge har väldigt olika åsikter, och det kom ju tydligt fram här.
Ja, där vi svenskar vill hävda att norrmännen, de delar ut sådana här inhalatorer som godis till småbarn till norska unga lovande åkare.
Mm.
Ta den här, säg att ni har astma. Det blir jättebra. Så kanske det inte är.
Nej. Men ja, sen för att sjunga We Shall Overcome här, så fick Sverige sjunga Take On Me, var det va?
Ja, vi behöver ha ett snack med den här produktionen om elstötarna.
Ja, det är gjort nu.
Ja.
Det är inte så kul längre.
Nu får ni komma på något nytt.
Ja.
Pruttkuddar eller vad som helst, jag vet inte vad. Vad ni vill få in, ja. Men vi kan det där nu.
Ja. Nej, det är liksom, vi har för övrigt inte nämnt den här duellen heller.
Jag kommer inte ens ihåg vad det var för duell. Det var Emil och, just det,
Emil och
Sundby som skulle stå.
Ja, stå statiskt, ja, vad det nu heter när de hänger sådär.
Ja.
Det var ju också lite att ge upp på förhand, för man tänkte ju att Emil, som också har någon form av axelproblem, inte skulle vara så bra på det här. Nu sa han ju visserligen att han mest gled, men ändå. Nej. Dåligt.
Ja, just det var ju väl ingen vidare taktiskt val från Sverige.
Nej.
Men jag vet inte vad de skulle gjort här, annars heller riktigt. För den som hade mött någon, nej, jag tror att vi hade förlorat oavsett hur vi hade valt. Vi fick ju inte välja Frida, va?
Nej, så var det nog kanske.
Men apropå Ingrid Tandrevold, vi måste ju nämna en annan sak.
Ja, det här har ju varit en otroligt intressant nyhet i veckan. Vi ska lyssna på ett litet klipp från Ingrid Landmark Tandrevold och Tiril Eckhoffs podd.
Jeg kjenner ikke han så veldig godt. Han ser litt sånn mystisk ut. Jeg vet bare at tidligere så var han en liten sånn player.
Ja, det har jeg også hørt.
Ja.
Nå er han kjæreste og sånn da, men jeg har også hørt at han var
en fuckboy.
Mm, en player før, så, men vi kjenner han ikke så godt nå.
Nei.
Aha, ja, vem är det de pratar om här?
Ja, nej, men så här är det, va. De får frågan, de svarar på en lyssnarfråga om hur är Emilien Chaclain som person? Alltså den franske stjärnan som vann ett lopp här i början av VM.
Så vann fantastiskt. Har han inte till och med tagit två VM? Eller ett?
Det låter vi vara osagt.
Det kan vara ett, men det var väl i jaktstarten i alla fall. Han var ju fantastiskt skött som en ung gud.
Mm.
Åkte som en ung gud.
Ja.
gjorde allt det svenskarna inte orkar göra.
Ja. Men det här är ju väldigt roligt. Det sitter alltså två stycken stora norska skidskyttestjärnor,
ja,
och kallar en annan skidskyttestjärna för en fuckboy.
Ja.
det är väldigt, väldigt kul. För att, ja.
Hade jag varit en vit, arg, kränkt man på Facebook, då hade jag sagt, tänk om det hade varit två män som satt och pratade om en kvinna och kallade henne för en fuckgirl.
Mm.
Det hade inte flugit jättebra.
Nej.
Men det kan vi lämna där här.
Mm.
Man undrar ju, man, vi skulle vilja sätta det här ett svenskt sammanhang.
Ja.
Skulle det inte vara kul att höra Ebba Andersson och, vad heter hon?
Lisa Vinsa.
Att Ebba liksom listar längdskidcirkusens största fuckboys.
Ja, den ser man inte som speciellt trolig.
Nej.
Men
eftersom vi lever i ett patriarkat, Stefan,
mm,
så kan vi ju ta oss friheten och spåna fram längdcirkusens största fuckboys.
Ja.
Vad har du?
Hmm. Ja, det var en bra fråga. Nej, du får nog, har du någon som du har tänkt?
Ja, men jag tänker väl att de ändå finns i Norge.
Ja.
Emil Iversen. Han har hängt för mycket med Petter Northug.
Ja.
Och han har de här oskuldsfulla ögonen.
Mm.
Som är liksom som smälter hjärtan och värmer vad man är värd. jag skulle inte tacka nej till Emil Iversen om man bad om en varm famn.
Ja, du vill ju fira jul med honom.
Ja, det
vill jag minnas också.
Ja. Men innerst inne så tror jag att han är en riktig sån fuckboy.
Ja. Petter Northug själv också, för övrigt. Nu är inte han aktiv.
Ja, det är bara kolla på Petter, vilka Petter följer på Instagram ungefär. Mm.
Ja.
Eller vems bilder han likar. Ja. Men nu är inte Petter där längre.
Nej, det är sant. Men du har nog en korrekt spaning där. Det är mycket, mycket Norge. De är också lite... I Sverige är ju inte riktigt skidåkare superstars på det sättet som de är i Norge.
Nej.
Där är de ju lite mer av en form av idoler. Lite så här Hollywoodstjärnor skulle jag nästan vilja påstå.
Ja, och sen tänker jag också, det kanske bara är på grund av nationalitet, men sådana här som Jä och Jouv. alla fransmän med något form av namn.
Mm.
Det är också lite fuckboy aura.
Ja.
Men det är ju också för att okej, det här är borderline rasism, men man vet ju vilka sliskar fransmän kan vara. Alla som har gått i en fransk stad med en kvinna en kväll hör ju hur det låter. De har ju liksom inga hämningar när det kommer till att catcalling och sånt. Mm.
Viktor tjejmar ett helt land här.
Ja, men franska män är fan as. Mm. Så är det bara.
Men inte Lapalus.
Nej, möjligtvis inte Lapalus. Men förlåt, men franska män beter för fan. Det, ja, de är ju fuckboys hela bunten.
Mm. För att hänga ut ett annat land på samma tema så tror jag att Francesco Di Fabiani kan också vara en av
ja.
Längdcirkusens fuckboys.
Ja, men liksom Pellegrino är ju ingen, han känns ju som en svärmorsdröm.
Mm.
På riktigt.
Ja.
Han är ingen fuckboy.
Nej, det tror jag inte.
Ja, men som, om vi ska ta en annan fransman, Fourcade, ingen fuckboy.
Nej. Och heller inte, om vi nu går på motsatsen till fuckboy,
ja.
Svärmorsdrömmarna här.
Ja.
Colonia.
Och inte de här falska svärmorsdrömmarna som Emil Iversen.
Ja,
nej. Men Colonia, han är ju på riktigt en svärmorsdröm.
Mm.
Oskar Svensson, ja. Återigen.
Mm.
Svärmorsdrömmarnas svärmorsdröm.
Mm. Ja, nej, men vi har ju det här klart och tydligt.
Ja. Ja, nej, om det är något ni undrar över, fråga Skitsnack, fuckboy eller inte fuckboy, så kommer vi ha ett svar.
Ja, det här är också en rolig lek. Ni kan leka den på samma sätt som har personen gått på en mjölksyresmäll, ja eller nej. Det kan man också göra med är personen en fuckboy.
Ja, fast det kan ju hjälpa om man har den fördomsfullheten som vi ändå besitter.
Mm.
Det är en viss talang.
Mm.
Vi kanske inte kommer så mycket längre än så.
Jag tror nog inte att vi gör det.
Vi avslutar med flaggan i topp.
Ja, sen. Får man verkligen säga. En härlig avslutning på studiecirkeln här också, som tog en liten twist. Men vi hörs väl igen nästa vecka då. Och till dess har ni skaffat ett skidmanagerlag. Ni har listat era största eller längdvärldens främsta fuckboys och skickat till oss på skidsnack@aftonbladet.se.
Om Ebba Andersson, om du hör det här, alltså din topp 5 lista över vilka du tror är längdcirkusens 5 största fuckboys vore guld alltså. Mm. Det är allt jag vill höra.
Ja. Vi finns även på Facebook och Instagram under Skidsnack. Så hör av er, så hörs vi igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!